Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, öppna våra ögon och hjärtan för vad du har gjort för oss, så att vi inte står utanför den dag du kommer. Amen. Temat idag är de yttersta tingen. Och jag kommer att i predikan utgå från evangelietexten som vi redan hörde från Lukas evangeliets 13 kapitel. Och jag kommer också att då och då citera en del från den här texten, så jag läser inte på nytt just nu. Jesus är på väg till Jerusalem med sina lärjungar och som vanligt undervisade han dem på vägen. Lukas berättar tidigare i det här kapitlet, Lukas 13, om att Jesus förmanade till omvändelse. Och han berättade en liknelse om ett ofruktsamt fikonträd och om senapskornet och surdegen. Så kommer vår text som handlar om den dagen när Jesus ska komma tillbaka. Nu verkar det som om en del av hans lärjungar sysslar med spekulationer. De funderar när de ser att en del av de som har varit med dem tidigare inte längre vandrar omkring med dem. Hur är det med antalet av dem som blir frälsta? Hur många ska komma fram till himlen? Jesus svarar inte direkt på den här frågan. Istället så kommer han med väldigt allvarliga ord. De här orden tränger in personligt. Han leder oss in på frågan: får jag komma till himlen? Ska jag vara innanför när han stänger igen porten? Det här är ett ämne som vi också kommer att komma tillbaka till om 2 veckor. Då det är söndagen före domsöndagen. Jesus säger: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Kämpa, hur då? På vilket sätt ska vi kämpa? Hur ska jag klara av det? Från början ska vi genast slå fast att frågan är ställd på största allvar. Jesus talar inte i vädret när han säger kämpa för att komma in genom den trånga porten. Det är många som ska bli utanför och det är fruktansvärt. Det är många som verkar följa Jesus. Som säger att han är deras ledare som de ber till. Men fastän de har varit med honom och han har undervisat dem på deras gator. Och de känner honom bra. Ändå ska han säga till dem: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig. Det här är säkert många sådana som följer med Jesus för att bli populära. Eller som vill samla röster i val genom att hänvisa till Jesus. Det finns någonting som kallas hyckleri. Och det är att man med munnen säger en sak som inte hjärtat är med om. Det finns på finska finns det ett ord som säger väldigt bra vad det här är frågan om. Ulkokullattu. Förgyllt på utsidan. På insidan kan det vara hur som helst. Men på utsidan så blänkar det och är så fint. Det är så här många människor vill framträda. Jakob beskriver sådana människor i sitt brev. Han frågar vad det hjälper om någon säger sig ha tro men saknar gärningar. Den tron kan väl inte frälsa honom. Om någon broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och du då säger till honom: gå i frid, ät och bli mätt. Klä dig så du inte fryser. Men om han saknar mat och saknar kläder och du inte ger honom det, vad hjälper det? Vad hjälper dina ord? Är det ett rätt sinnelag för en kristen? Sen säger Jakob: så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. En sån människa ska inte höra: Gud älskar dig som du är. För Gud älskar inte hyckleri. Många menar att det hör till forna tider att tala om helvetet. Man säger att prästerna förr skrämde folk med helvetet för att få dem att bli lydiga församlingsbor. Men det är inte prästerna som har hittat på det här. Vi ska lyssna en gång till vad Jesus säger. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: Herre, öppna för oss, då ska han svara er: Jag känner er inte, varifrån är ni? Då kommer ni att säga: Vi åt och drack med dig, du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: Jag vet inte varifrån ni är, gå bort ifrån mig alla ni som gör orätt. Jesus gör en tydlig skillnad mellan dem som han känner som sina egna och de andra som påstår att de känner Jesus men som inte är hans verkliga lärjungar. Och han säger i klartext vad som gäller för hycklarna. Det är hemska ord som beskrivs med att gråta och gnissla tänder utanför en stängd port. I det fallet handlar det inte om vilka vi placerar främst och vilka vi inte räknar med. För Jesus säger, det finns de som är sist som ska bli först. Och de som är först som ska bli sist. Vad är det som de här olyckliga människorna har försökt göra och som inte har lyckats? Lägg märke till att de inte urskuldar sig med att de inte har hört om Jesus. Nej, de har varit tillsammans med honom. De har rent av ätit och druckit med honom. Han har undervisat dem. Det är sådana som har ansetts vara Jesu vänner. Det är sådana som har gått i nattvarden, som har suttit i kyrkan och lyssnat till hans ord. Hur kan det då komma sig att Jesus inte har känt dem? Vad är det som fattas i deras liv? Vi får inget annat svar än att Jesus inte känner dem. Och han lägger till: alla ni som gör orätt. Vad är det som de gör fel? Har de då inte kämpat? De har tydligen inte kämpat på rätt sätt, för nu har de försökt. Deras försök och ansträngningar har inte räckt till. De tror att de har gjort tillräckligt, men tydligen fattas det något. Nu i den här våndan över att fråga, är jag en av dem som Jesus inte känner? Nu ska vi gå till Bibelns övriga vittnesbörd. Den här texten är en skarp lagförkunnelse. Den vill få oss att inse vikten att känna Jesus medan det är tid. Den vill få oss att överge tron på oss själva. Men för att föra oss hela vägen till himlen behöver vi också annat som Jesus och hans apostlar har undervisat om. Det ska vi nu se på. Och sen till sist ännu knyta an till det här stället och försöka lära oss vad det är för kamp vi behöver kämpa. Vi ska tala om Jesu kamp för oss. En gång för ungefär 3400 år sedan var det en stor skara människor som kämpade i en öken. De blev drabbade av giftormar. När de här ormarna stack dem så dog de. Och de var utom sig. Mose var deras ledare. Han bad till Gud för dem. Och så sa Gud till honom: gör en orm av koppar och häng upp den på en stång. Då ska de som håller på och dör, som kämpar med ormarna, bli friska. De ska bli vid liv. Och så gjorde Mose så. Han gjorde en orm av koppar och hängde upp den. Och de som såg på den blev vid liv. Men de som kämpade, de gick under av ormarna. Det hjälpte inte hur de själva kämpade. De föll offer för ormgiftet. Deras egen kamp hjälpte inte. De måste se bort från sig själva. Se upp. Se på kopparormen. Det här hänvisar Jesus till när han talar med Nikodemus, som kom till honom en natt. I Johannes evangeliet 3 kapitel säger han så här: Så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är det här som vi kallar lilla Bibeln, som innehåller Bibelns evangelium med ett nötskal som vi ska påminna oss varje gång som vi tycker att vi inte kommer någon vart med vår kamp. Då vi känner oss fördömda. Då ska vi se på det här. För den som hade blivit biten av ormarna där i öknen var det förunderligt lätt att bli helad. Det var bara att se uppåt på kopparormen. Den blicken betydde skillnaden mellan liv och död. Men för många var det för svårt. För det var ju fast, de hade ormarna kring sig, i sig, på sig. Det är samma skillnad mellan liv och död för oss. En gammal sång börjar, en blick på den korsfäste livet dig ger. En blick. Orsaken är att Jesus har kämpat i ditt och mitt ställe. Det gjorde han då djävulen ansatte honom med sina frestelser. Det gjorde han när judarnas ledare försökte snärja honom. Det gjorde han när tiden var inne för hans lidande, när han kämpade sin bönekamp i Getsemane, när han utstod hånet och spottet från överste prästerna och deras tjänare, när han tog emot piskslagen av romarna, när han lät sig spikas fast på korset utan att göra motstånd. Samtidigt som han bad för sina bödlar. Det var hans kamp. Och den här kampen verkställde han fullkomligt till sista droppen. Vi kan läsa i Hebreerbrevets 5:e kapitel hur svårt det här var för honom. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen fri från sin ångest. Trots att han var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sen var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Jesus behövde inte lyda som Guds son. Han var ju själv Gud, han var allsmäktig, lika med fadern i makt och ära. Men han klädde av sig sin gudomlighet och blev människa. Då måste han lära sig lydnad för att kunna uppleva allt det som vi människor kan tänkas gå igenom. Lidandet var ett hjälpmedel för att lära honom lydnad. Eftersom han lydde fullkomligt, han gjorde aldrig någon synd, så kan han räkna den kamp han kämpade oss till godo. När det är fråga om Jesu lydnad finns det ingen ofullkomlighet. Men läs vad det står. Han blev källan till evig frälsning för alla som lyder honom. För alla som lyder honom. För vem? Hebreerbrevet säger att det var för dem som lyder honom. Men det talas inte här om en lydnad i gärningar, utan dem som vänder sig till Jesus, som ser på honom precis som israeliterna såg på kopparormen. Och här talas det om dem som njuter frukten, den som blir evigt saliga. Det blir inte alla. Men för den som vänder sig till Jesus, ser på honom, hur han kämpade sin kamp, för den blir det här till evig frälsning. Det finns ingen oklarhet i skriften om vem Jesus kämpade för. För Johannes skriver i sitt första brev. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens. Han gjorde allt fullkomligt för hela världen. Och det här, det står så tydligt i Bibeln för att ingen av oss ska tro att jag är undantagen. Det var för andra men inte för mig. Av någon orsak. Det är det här som vi sjunger om i vår kära psalm. Jesus för världen givit sitt liv. för världen, för alla. Och i andra Korintierbrevet 5 står det: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Även här står det: världen, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Människorna tillräknas inte överträdelserna. Människorna, alla människor. Alla som hade syndat och överträtt Guds lag förlät han. Han gav syndarnas förlåtelse genom det som han gjorde fullkomligt. Där är vi alla med. Men ändå måste vi komma tillbaka till det här. Alla ska inte vara med i himlen. Den avgörande frågan blir nu: hur ska du och jag veta om vi har varit så lydiga som vi borde? Hur ska jag veta om Jesus känner mig och jag får vara innanför porten när den stängs igen? Man kan svara på två sätt på den här frågan. Det ena är fel, det andra är rätt. Det ena sättet är att titta på sig själv och fundera. Om man har kämpat ordentligt, om man nu har verkligen gjort det som Gud väntar sig av oss. Men det är fel. Därför att det var det sättet som israeliterna som kämpade med ormarna sysslade med. Och de dog. De höll på med sin egen kamp. Det finns ett annat sätt. Och det är att vända bort blicken från dig själv och se på Jesus. Fråga dig: var det för mig som han kämpade sin kamp? Har han kämpat i ditt ställe? Har han lidit döden för dig? Har du blivit döpt i hans namn? Då säger Paulus i Galaterbrevet 3: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det här får vi gå tillbaka till när vi anfäktas. När vi ställs inför frågan: men jag har ju inte varit tillräckligt from. Jag har inte varit en bra kristen. Då ska vi gå tillbaka till vårt dop. Där kläddes vi i den rättfärdighet som det inte finns någon fläck på. Inget fel. Den är fullkomlig. Och det är den rättfärdigheten som håller när vi ska stå inför porten. Jesus känner dem som har den rättfärdigheten. Fästar du din blick vid Jesus, som israeliterna såg på kopparormen, så får du leva. Till slut några ord om vår kamp. Vilken är då vår kamp? Vad betyder det då Jesus säger att vi ska kämpa? Det här är en påminnelse om att vi ska hålla oss nära Jesus. Igen en gång. Nära Jesus och ha blicken på honom. Att fly från sådant som kan ta Jesus ifrån oss. Om vi går bort är det förskräckligt. Det är därför vi får förmaningar och varningar. Jag vill i några få punkter ta upp vad Paulus undervisar oss som kan vara farligt för oss. Och det här behöver vi som kristna akta oss för. För han använder ordet fly eller liknande flera gånger. Det första som jag vill nämna, det är i första Korintierbrevet 6. Där säger han: fly sexuell omoral. Genom att låta våra kötsliga begärelser styra oss kommer vi bort från livet i gemenskapen med Jesus. I första Timoteus brevet 6 skriver Paulus att vissa har kommit bort från tron i sitt begär efter pengar. Och så förmanar han: du Guds man, håll dig borta från sådant. Begär efter pengar. Det är många som har gått bort på grund av det. Och i andra Timoteusbrevets andra kapitel får vi också en förmaning. Som förmanar oss att undvika risker för att gå allt längre i ogodaktighet. Oandligt tomt prat ska du akta dig för. För det oandliga pratet kommer att sprida sig som cancersvulster. Cancer, det är ju hemskt. sprider sig på ett sätt som gör att det i många fall leder till döden. Och Paulus använder den jämförelsen. Och det verkar som om det inte skulle vara så allvarliga saker. Oandligt och tomt prat. Men det handlar om vem du umgås med, var du trivs. Trivs du med såna, på sådana ställen där man inte har Jesus med, så hotas vi att komma bort. Och då kan det vara så att det här sprider sig som cancer. Och slutligen förmanar oss dagens episteltext. Låt ingen bedra er på något sätt. Det var från andra Thessalonikerbrevet 2. Låt ingen bedra er på något sätt. Också Jesus varnar oss för falska profeter. Därför ska vi vara noga med vad vi lyssnar till. Sammanfattning till sist. Det är farligt att leva som kristen i de yttersta tiderna. Det är därför som Jesus uppmanar oss att kämpa för att bli bevarade hos honom. Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan lura och sluka. Och faran är att gå bort från Jesus. Men vi ska komma ihåg att det är tryggt att vara hos Jesus, trots att det är svårt i världen. Därför att ingenting kan hota oss när vi är nära honom, i hans beskydd. För Jesus sa själv, Johannes 10, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.